Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var väl fan en annan, om inte, och det är ju lika både i, de bara snackar om midsommarafton, gäller det någon jävla kattjävla, missen och missa eller vad fan är det för något? Det var då själva fan att man ska behöva höra hela svenska språket så jävla...
What is the source? One, two, three, set it!
Det var sista gången vi hade en öppen växel, tror jag. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Med mig, Henrik Andersson.
Christer Hägglund.
Och Robban Strandberg.
Allt väl, grabbar?
Ja, det får man väl säga. Och jag tycker man är ju lite positivare än vad den där killen är om. Varken det heter midsommar eller midsommar, så
ja,
är man nog lite positivare än vad han är.
Jag vet inte hur som har regnat på hans parad, men det är väl ganska vanligt att det regnar på midsommarafton i det här landet.
Ja, precis.
Ja, jag tycker att vi kan ju liksom dra in, så får ni lyssnare lyssna på hur det lät då när han ringde in och sa sitt.
Och för er som inte skulle ha lyckats hört det där någon gång, så är det därifrån, jag tror det är från P4 Dalarna, va? Det var någon herre för nästan 20 år sedan som ringde in och var väldigt upprörd över att folk inte sa midsommar istället för midsommar. Så det är en klassiker som finns på tuben. Så ut och, vi har massakrerat den lite.
Mm. Han lät ju bra trött på slutet.
Han är ju så bitter.
Nej, nu lägger jag mig
ner. Han tappar lite fokus här på slutet.
Är det jobbigt att vara arg sådär länge? Så pass bagatellartad sak.
Men jag är ju poddens folklivsforskare och dessutom allmänbildare. Så jag tänkte jag skulle få berätta lite grann.
Kalenderbitare menar.
Ja, varför firar vi midsommar egentligen? Oj. Det är ju en jättegammal...
Så det är inte bara fest alltså?
Nej, det är ju en jättegammal tradition. Det är en forntidstradition där. Och det har ju med fruktbarhet att göra och sånt där. Så att man är ju rätt så övertygad om att majstången då som vi dansar runt, att det egentligen är en fallossymbol. Alltså.
Så kortfattat, midsommar, det är bara för att det var någon som ville ligga.
Ja, det är alltså... och vi dansar runt en stor stående... Ja. Så är det faktiskt.
Ja, man reser ju upp någonting.
Ja, men precis. Det är, för det är ju en del av traditionen det också. Det är.
Och få resning.
Och få resning, ja, resa stången. Stångresning men, i Dalarna, det är ju... Ja. Herregud.
Men grabbar, har ni tänkt på att de har ju placerat så fall, om vi ska alltså jämföra med en annan sak, så pekar det ju fel ju. Då skulle ju ringarna varit längst ner.
Ja, just det. Ja.
Då hade det varit säkert mycket lättare att få upp också om ringarna var längst ner.
Ja, precis. Sen är det ju lite intressant att det heter majstång också i juni. Men det har jag faktiskt också en förklaring på. Att nere i Europa så har man ju också haft den här traditionen. Och där är ju sommaren lite tidigare. Så där så har man haft den här fruktbarhetsriten faktiskt redan i maj. Och så då tog man hit symbolerna och en del av firandet och så fick namnet vara kvar, så att det är därför vi reser en majstång i slutet av juni faktiskt.
Men det här som vi gör nu, det är vi ganska ensamma om.
Precis, och just att vi firar nu är ju olika sådana där fruktbarhetsriter och grejer, eller firanden, det har ju övergått till andra sorters firanden. Det har det ju gjort i även på andra ställen i Europa, men det är ju inte kopplat till den här tiden på året, utan det firas ju tidigare som sagt.
Nej, för jag kommer ihåg att jag varit i Finland i min barndom och firat midsommar ute på någon ö hos några avlägsna släktingar som undrar, vad håller de där på med? Vad är det för pinner? Är det någon som har dött? Ska de resa ett kors här? Vad är det för bizarr grej?
Ja, det finns många ljuva midsommarminnen från ungdomens dagar.
Vi ska inte gå in på dem, kan jag säga.
Var på dans och allt möjligt.
Det var lite för mycket fruktbarhet för att vi ska kunna göra det i den här studion.
Ja. Ja, jag har en minnesbild. Jag festade inte själv.
Du är 50 år och du har bara en minnesbild från midsommar.
Ja, en minnesbild. Nej, jag vet inte varför den här minnesbilden har fastnat. Men alltså, det är någonting. Jag körde cross när jag var liten. För typ 100 år sedan.
En miljard år sedan.
Ja. Och så i alla fall så var vi på midsommarfirande på crossbanan.
Hade de ångmaskiner på crossbanan? Var det före eller efter ångmaskinen du körde cross?
Ja, det var nog strax efter, tror jag. Mm. Man fick veva gången. Ja, i alla fall. Så hade vi då så här firande fest. De hade dragit upp sånt där. Och sen på kvällen då, när farsorna blev lite väl runda under fötterna. Så det var väl något tjafs då om någons fru.
Ja.
Som kanske var inne i någon annans husvagn och sådär. Klassisk midsommar. Mm. Det blev bråk och... Det bilden jag har är att jag ser en liten, jag känner till han, men en liten gubbe får en smäll. Så träskorna står kvar i backen medan han flyger.
Det är en tecknad snyting. Har inte en smäll och en duns och skjortan tom liksom.
Mm. Ja. Och varje år kring midsommar så får jag upp den bilden.
Mm.
Bara så här random.
Men du får börja med en egen tradition att du reser en midsommarstång och så ställer du på tomma träskor vid den som är liksom en hyllning till den här mannen. Bara, bygger, men är det inte ja, det så man bygger på såna här traditioner? Liksom, är det inte så traditioner skapas och så börjas det? Så det nu är det fler som, så menar, hör ni det här och ni har ett par gamla träpjöcker hemma, gå ut och ställ dem vid midsommarstången så försöker vi dra en ny tradition av det här.
Fira det fria flyget.
Ja, men precis.
Ja, om vi nu skulle sladda in då på rätt spår igen då, så har vi faktiskt haft en testkörning på Lidköping Drift Track. Och det här är ju någonting ni har läst om i dagarna. Eller ja, det var några dagar sedan.
Precis. Och vi har ju pratat lite grann med Daniel Dalle Karlsson där ifrån Vara Motorklubb. Så att jag tänkte att vi kanske lyssnar på den intervjun först, så kan vi snacka lite om det sen. Välkommen till podden, Daniel Karlsson.
Tack så mycket, tack så mycket.
Ja, du är ju en av eldsjälarna i Vara Motorklubb som håller på att bygga driftingbana på Lidköpings motorstadion, heter det så?
Ja, precis. Mm. Det stämmer.
Och nu i helgen som var här så hade ni en liten, vad ska man kalla det, smygpremiär eller en liten provpremiär i alla fall.
Ja, precis. Vi hade ju argumenterat att vi behöver en test inför SM, för banan är aldrig körd. Så vi behövde ju se hur vi funktionärer funkar med varann och hur bilarna beter sig ut på banan lite. Så vi ser vad som kan förbättras och bli bättre så att det blir skitbra till SM.
Mm. Ja, men det känns ju vettigt. Som sagt så har ni ju en... SDC-deltävling att se fram emot här fram i höst, som ju kommer att vara final för semipro och deltävling 4 av 5 för pro, så att det kommer ju att vara lite extra fokus då i och med att det är final för semipro också.
Ja, det här ser vi ju verkligen fram emot. Riktigt kul att få en deltävling så med en gång.
Ja, men det är kul tycker jag. Att de vågar satsa på er som behöver den uppmuntran. Men vi kan väl prata lite grann om banan. Vad är det ni bygger på för någonting? För det har ju funnits någonting att utgå ifrån, så att säga. Och vad är det ni har gjort för att göra den mer driftingvänlig?
Jo, vi på motorstadion i Lidköping så har vi väldigt många motorsporter. Och vi var MK valde att satsa på att få in drifting också till motorstadion. Och med så små medel som möjligt så skulle vi försöka få till en helslinga då, så att det skulle gå att få flyt och även ha frikörningar och lite sådär.
Mm.
Så Det är ju på en folkracebana vi har valt att använda befintlig asfaltsdel som finns och kunna länka ihop den. Så det blir en driftingslinga.
Mm, just det. Så ni har knutit ihop den med en liten stump i mitten där.
Ja, precis. Kan man säga.
Mm. Jag vet ju att intresset är jättestort ifrån förarna på västra sidan av landet så att säga, och vad har ni fått för initiala reaktioner ifrån dem?
Oj, det var bara bra argument eller vad man ska säga. Det är alla som körde den tyckte verkligen om banan jättemycket.
Mm.
Och ja, utan vi hade ju bjudit in sponsorer och samarbetspartner också. Vi hade ingen publik utan det var ju publikfritt event som vi hade då, eller måste jag säga.
Mm.
Men då fokuserar vi på att ha dit de som har ställt upp med de medel de har kunnat. Vissa har ju gått in med pengar och vissa har gått in med arbete och material och sådär.
Mm.
Och de ville vi verkligen tacka, så vi bjöd in någon som fick vara med på första körningen.
Ja. Hur har ni, när ni har tagit fram det här förslaget och sådär, har ni konsulterat några av förarna också redan på den nivån så att säga?
Ja, alltså vi började ju lite smått med att ha på den största delen, eller ja, rakdelen där initieringen kommer vara nu. Där hade vi ju fram och tillbaka koner. Och då bjöd jag in lite sporadiskt förare så där, och då kom ju lite högre namn upp och kom och prova, och vi pratade lite och diskuterade om hur vi ville dra banan. De tyckte att det lät kanon verkligen, och det var innan vi ens fick reda på att vi skulle få en SM-deltävling. Så och då blev det ännu mer tryck på oss. Och att det var så himla roligt att vi skulle få till en bana så nära dem. Så de som körde i helgen, jag tror inte någon hade mer än 15 mil. Och det var vad vi önskade lite. Att det var bara förare från närområdet som skulle köra.
Mm.
Tillbaka lite.
Och 15 mil, hur långt kommer man då? Man når Göteborg och man når...
Ja, kusten där i Göteborg.
Och lite ner över söderut.
Ja. Men de flesta från Göteborgshållet, och så vissa Mariestad typ.
Mm. Ja. Ja, positiva reaktioner säger du, och bra för er att få en genomkörare. När vi tittade, vi som är utomstående, vi brukar ju poängtera det här i podden att vi kan ju inte det här, utan vi ser ju bara med utifrån ögon så att säga. Men vi tyckte det såg ganska smalt ut i vissa passager. Det var ingen som kommenterade att köra twin i vissa av de där passagerna kändes som en ganska stor utmaning.
Jo, det var en jätteutmaning, det tyckte de verkligen. Det var jättetekniskt, men det tyckte de var roligt. Det var många som bara sa lite negativt om våra curbs, men de fanns ju där innan för andra motorsporter. Så de ser det medel för att kunna lindra på något sätt.
Mm.
Så vi har lite idéer där, så att man inte ska skrota bilen om man lägger framhjul eller bakhjul över
kö. Ja, det är ju lite på två vis det där. Vi har ju andra banor som jag vet där vi har asfaltkanter bara, och de är ju väldigt känsliga för när en driftingbil hamnar utanför, då gräver man ju väldigt lätt bort gruset som är precis utanför, och till slut så har man underminerat asfalten och så får man sprickbildningar och grejer sådär. Så att det är ett svårt val det där med att ha, om man ska ha curbs eller inte, och det är klart att det finns lite olika utföranden och olika höjder på dem och så.
Ja, för det var ju mest på delen som redan fanns, där det fanns curbs och sådär på folkhälsbanan. Men på nya delen där hade vi ju bara gjort stödkanter med grus. Men nu har vi sett hur bilarna beter sig på den biten. Så vi kommer göra åtgärder där så att det kommer bli mycket bättre inför SM.
Ja, Ja, mycket nyttigt att göra en sån här genomkörare kan jag tänka mig, så att ni får som sagt se hur bilarna beter sig på banan och om den är körbar. Den kan ju vara det i teorin, men sen så gäller det ju att se på det rent praktiskt också, så att förarna tar sig igenom. Såg du någon skillnad på om de rutinerade förarna hittade snabbare igenom eller sådär?
Ja, de... Jag tyckte alla åkte ungefär samma linjer, även de som inte var så erfarna. Och även Pro, så jag tyckte de hittade flytet väldigt snabbt. Och de alla tyckte med en gång att de var jätteroliga. De undrar ju när nästa körning blir, om det blir frikörningar och sådär.
Mm. Ja. Ja, hur långt är det kvar till SM-tävlingen? Den är i augusti, va?
Augusti, ja. 13-14 augusti har jag för mig.
Ja. Klubben i övrigt, om man ser arrangemanget i övrigt, hur känner du för det? Är det rutinerad förening att ha hand om stora evenemang sådär?
Ja, vi VAR MK har ju en väldigt stor rallytävling oftast. Nu har det inte blivit nu på grund av covid-19 då.
Mm.
Så de har inte kunnat vara med och arrangera någonting större på ett tag, så, och de ser ju detta som en jättekul utmaning med.
Mm.
Och vi i driftingkommittén blev väldigt hedrade av att få frågan om att ha en deltävling.
Mm.
Så vi tar detta med största allvar och försöker göra det bästa situationen.
Ja, jättekul. Det här med bärgning och säkerhet är en sån där sak som vi ofta diskuterar, och snabb bärgning och sånt där kan ju vara ett tips att kika på, för att även om det inte kanske behöver bli som det var i Sundsvall med den här beryktade muren, så händer det grejer, så är det bra att få bort bilarna snabbt så att man har någon bra lösning på det.
Ja, det fick vi ju testa i helgen också, så vi hade en erfaren bärgare som bärgade under Arns deltävling på Skara Sommarland där.
Ja, just det.
Mm. Han var ju snabb och han kommer ju vara med.
Mm.
På deltävlingen igen, så han utförde det väldigt snabbt.
Ja, det där är faktiskt en ganska viktig sak, för att om vi ska få vår publik och bli intresserad och stanna kvar, och framförallt livestream-publiken, så är det ganska mycket upp till arrangemanget att lösa sådana där grejer snabbt, så att man inte tappar publik under tiden som det bärgas och fixas, så att säga. Det är faktiskt viktigt.
Ja, och det såg vi med att det behövs ju tränas och se hur det funkar med kommunikation till honom då, att han kommer ut så fort som möjligt då.
Mm.
Och vilka vägar han kan ta ut från området för att det ska bli flyt igen.
Mm.
Så.
Mm.
Det var jättenyttigt.
Mm. Ja, men det låter ju som att ni hade en riktigt bra och nyttig dag för er allihopa i alla fall. Planerar ni någon mer körning innan vi kommer fram till SM-tävlingen?
Nej, tyvärr. Vi jobbar ju fortfarande med tillstånd för banan. Ett par männen tillstånd så att vi kan köra drifting där. Mm. Och det har inte gått till oss 100% än riktigt.
Ja.
Men förhoppningsvis i höst, men i alla fall 2022 tänker vi.
Mm. Just det. Ja, det har ju varit lite snack om det här med ljudnivåer och sånt där. Att det skulle vara lite känsligt där. Hur tyckte du att förarna som var där nu skötte sig när det gällde den biten?
Alla förare hade faktiskt försökt åtgärda så mycket som möjligt på sina bilar för att de skulle låta mindre. Och det var vi jättetacksamma för.
Mm.
Så, men det är ju vissa saker kan man ju inte få ner decibelnivån på, som däckskrik och sånt här.
Ja, precis.
Det är lite sånt som vi har emot oss i den sporten.
Mm. Ja, där brukar man ju faktiskt säga att de lägre klasserna kan ge lite mer problem än vad Pro och semi-pro-bilarna gör, för de har så pass hög hjulhastighet, så att där är det inte frågan om så mycket däckskrik, utan där är det oftast motorerna som är problemet. Och som du säger så är ju det faktiskt möjligt att åtgärda på ett helt annat sätt.
Ja, exakt. Och vi vill ju att banan ska kunna brukas av alla, så vi kommer ju se på alla sätt och möjligheter för att få ner ljudnivån ändå.
Mm.
Så att, men våra mätningar vi har gjort ser väldigt bra ut faktiskt. Men det är ju tyvärr däckskrikorna som kan pika iväg lite.
Mm.
Men så vi önskar ju att alla håller sig efter reglementet när man ska köra hos oss.
Mm.
Med ljudkraven. Mm. Så att, för vi har ju argumenterat att SM-deltävlingen ska vi ha ljudmätningen på. Så då är det ju extra viktigt att alla följer sitt reglement.
Mm. Ja, det är ju av yttersta vikt naturligtvis när vi har en förening som satsar så här och lägger ner både pengar och en hel del ideellt arbete på att bygga en bana, så är det ju självklart att förarna måste följa de reglementen som finns när det gäller den där biten, så att ni får komma igång ordentligt och bli en långvarig aktör på den här, inom den här sportgrenen också naturligtvis.
Ja, exakt, exakt. Mm. Han som utfärdar tillstånden han är noggrann, och det är bra i vissa situationer. Men tyvärr är han, ja, vad ska man säga, han gillar mycket motorsport men inte när det låter för mycket. Tyvärr.
Ja, vi har ju hört andra sådana där exempel från Rudskogen till exempel. Där har de väl en ständig decibelmätare, och när det har pikat över några gånger eller vad det är, så går det direkt ett meddelande in till miljökontoret där inne i centralorten, och så kommer ett meddelande till banchefen. Aj, aj, aj.
Mm, så det är att, inte bra. Nej. Det vill ju inte
vara. Nej, precis. Ja, men du Daniel, då tror jag att vi känner oss ganska nöjda, och vi har fått en liten rapport om hur det gick för er. Vi hoppas ju naturligtvis att de fortsatta förberedelserna inför SM-tävlingen går bra, så att vi får en lyckad tävling. Det har jag alla, tycker jag, allting pekar på att vi kommer att få. Så att hoppas jag att vi kanske ses då.
Ja, det tror jag. Det hoppas vi.
Mm. Ja, men då säger vi så. Tack så mycket så länge.
Ja, tack så mycket. Tack.
Välkomna till Motorsportmagasinet, en ny svensk nyhetssida om motorsport. Flera sportgrenar presenteras i videomagasin, reportage och poddar. Vi kommer att ge allt. Häng med oss!
Då har vi hört Daniel. Mm. Från Vara MK.
Väldigt nöjd.
Ja, och det lät ju väldigt intressant och trevligt.
Ja, faktiskt. De hade ju fått väldigt bra respons av förarna. De har ju faktiskt kört lite drifting förut där, som man nämnde också. Att de har ju provat lite förut, men nu då, i den här nya asfalteringen. Och det är gjort så att det var ju första skarpa med den här banslingan där man kan köra runt. Och som sagt, väldigt bra respons.
Den såg väldigt teknisk ut.
Ja, den gör det.
Tycker den såg väldigt smal ut.
Ja, den är ju smal på vissa ställen. Men som vi hörde i intervjun då, så ska förarna ha tyckt att det var bra. Att det blev tekniskt och att det kommer att vara tajt att åka Twin där. Det är helt klart. Så att, men ingen, som vi förstår, ingen som har varit negativ. Eller vad man ska säga, att det skulle vara för smalt. Och det var väl lite olika nivåer på förarna också.
Det måste ju vara prio ett att förarna är nöjda med banan. Sen, vi såg ju någon drönarbild där och tänkte, herregud, hur fasen kommer de runt där? Alltså i singel till att börja med. Sen ska de smacka in en till bil där. Men så länge förarna tycker det är skitbra, då är det ju bara att tuta och köra.
Ja, absolut. Det som är bra här nu, det är att alltså, vi kommer från Mantorp. Det är stort. Det är lite tekniskt. Sen kommer vi till Sundsvall. Ännu mer tekniskt. Fast fortfarande ganska stort. Det är ganska mycket plats ändå.
Det är väldigt bred bana.
Förutom muren då. Mm. Ja. Och så kommer vi till Lidköping där det blir trångt, tajt. Ja, Hultan också.
Men vi fortsätter. Därför att den är lite mindre och lite smalare än vad Sundsvall är på många ställen, tycker jag.
Så att, och Hultan är lite mer teknisk just när du kommer över lilla krönet in mot en mur.
Ja, det är liksom lite knixigare kurvor där som är lite tajtare också än vad det är i Sundsvall. Ja. Där är det liksom mera en dominerande, jättelång svepande kurva, som har ju också sina utmaningar tack vare att den är så fruktansvärt lång.
Ja. Och sen så kommer vi då till Lidköping, som är nu har inte jag varit på plats än, men i mina ögon så ser det ut som att det är väldigt tekniskt och väldigt tajt, och det gäller att du har din linje.
Mm.
Du kan inte wobbla speciellt mycket.
Och sen kommer vi att avsluta i Linköping. Och eftersom det är en parkeringstävling så är det ju mycket som talar för att den kommer ju också att vara ganska tajt.
Och rätt mycket murar inblandade är det.
Rätt mycket betong kommer det säkert att vara.
Och teknisk. Så att det blir... Men det betyder ju också att om du har byggt bilen eller tycker om öppna ytor och mycket fart, då kanske du istället får problem mot slutet av säsongen.
Mm.
Nej, men jag tänkte på om man jämför med internationella tävlingar som vi tittar på, det är väldigt lite murar. Och i Sverige har vi väl i stort sett bara en bana som det inte är massa murar på, det är väl Mantorp.
Ja.
Sundsvallmur,
Hultanmur. Linköping är inte så mycket murar på. Det är bara en väldigt tajt och teknisk bana. Och Linköping förutsätter ju att det kommer att vara ungefär som det var i Ljusdal för några år sedan, att det är murar. Punkt.
Och även om man tänker då tillbaks till Citydriften med Arn, då hade de ju byggt upp, ja, det var ju mur runt alltihopa.
Mm.
Men jag tänkte att i Sverige, där är det liksom nästan en regel, mer en regel än ett undantag, att det är murar du ska hålla dig efter.
Ja.
Du har ju inga avvakningszoner att prata om.
Men tittar vi på hur BDC och IDC har sett ut, främst IDC, som har kört mycket parkeringsdrifting, där de har bara måla linjer. De har ju inte haft några murar och grejer, utan de har ju bara måla linjer. Så där har det ju varit motsvarighet till Formel 1-världens Herman Tilke-banor med jättestora avvakningszoner. Liksom du riskerar ingenting förutom att sladda av, så att säga.
Och det är ju i och för sig positivt för de stackarna som ska behöva köra och skruva, eller det är väl kanske mest för deras plånböcker och mekanikers skull. Men samtidigt är det ju en liten del av sporten att det ska vara det här momentet med undvik muren också.
Ja, jag tycker det, för det är ju...
Men är inte det som ett incitament att du måste vara så pass bra så du kan ge fan i muren? För är det bara en linje, då kan du ju wobbla på bäst 17 du vill. Det värsta som kan hända är att du blir av med lite poäng. I Sverige, i svensk drifting, där kostar det att inte hålla linjen.
Ja, men det är ungefär som att du kan ju satsa mycket hårdare, du hamnar utanför med däck, satsar du hårdare och hamnar utanför med ett däck, då sitter du där.
Då har vi sett hur det ser ut.
Ja, och det är ju återigen det här med de får att sladda längs de här bergsvägarna och det här. Och det är ju lite grann, om vi ska försöka hålla oss på något vis till grundtanken med den här sporten från början. Jag hör ju en del som kallar twin-körning för folkraceåkning bland annat också. Det är twin vi ska åka. Modified är inget ställe där du ska leva ditt driftingliv. Det är en instegsklass. Punkt.
Ja.
Det är twin vi ska åka därför att det är därifrån den här sporten kommer.
Jo, men också, jag tänkte liksom att om, som du lär dig drifting i Sverige med alla dessa murar, så är det ju, jag tror att det kan vara en, det här är bara vilda spekulationer, men å andra sidan har ni förstått att svårt att öppna efter den vilda spekulationer. Men jag vill påstå att svenska driftare tack vare den här muren blir bättre än de som bara sladdar efter ett streck på en parkering. Du har mer att förlora att inte se till att du blir så bra som du bara kan. Och tittar man på de brittiska så tror jag att många av dem skulle inte ha en chans att vara med i Sverige.
Vilka då, sa du?
Ja, men om man tittar på den brittiska driftingen som du kikar på nu, att det är inte många där som skulle kunna möta våra svenska förare och ha en chans.
Nej.
Och skulle vi gå
jag
ner
tycker
på
våra serier jag tycker våra serier är jämnare framförallt. Ja. Jag tycker deras andra serier, ja, till exempel, den är inte nog vidare.
Men våra RM-förare som vi har sett i år, de skulle ju bara åka i åtta runt de här killarna som kör i deras motsvarande RM, för det är ju nästan pinsamt. Det är ju en frikörning för sådana som vill lära sig köra. Men våra RM-förare är ju kopiöst mycket bättre.
Om vi pratar Lidköping, så ser jag fram emot den deltävlingen väldigt mycket. Jo. Dels för att det är en ny bana, ny klubb, nytt blod. Men också att det blir så pass annorlunda med tanke på att man tajtar ihop det.
Sen är det roligt att se också, för det har vi varit med om förut när vi var i Färila bland annat, Ljusdal, DRC Ljusdal arrangerade ju en jättebra tävling där, hade aldrig gjort en driftingtävling förut. Vara motorklubb är ju en stor förening som har rutin av folkrace och rally och grejer. Så att det är ju en beprövad arrangörsförening som kommer till en ny gren bara. Så att det ska också bli kul att se. Och alla faciliteter finns ju där på det här området och sådär. Så att det är jätteroligt ska det bli att se. Och jag hoppas verkligen att det blir lyckat. Men en sak som Daniel då nämnde också i det här som är ganska avgörande, det är ju det här med ljudnivån. Därför att det är kinkigt ifrån kommunens sida när det gäller den här biten. Och de har haft problem med det. Och det är sannolikt så att mätningar kommer att ske på STC-tävlingen. Mm. Så att det är ju till att uppmana alla att ha era bilar i ordning för de decibelkrav som gäller. Och gärna lite marginal på det också. Och tittar man vad som står i pro-reglementet, så är det ju faktiskt så att det står att man ska följa, nu var det i och för sig 2020s reglement.
Har det ändrats så mycket inför?
Nej, jag tror inte det har kommit något. Ja, jag vet faktiskt inte. Men det står så här: avgasljudet får inte överskrida den aktuella banans krav. Minst 2 ljuddämpare per avgasrör ska finnas. Wastegate-rör undantaget. Krav på 2 stycken ljuddämpare träder i kraft 1/1/2021.
Men de är i kraft nu alltså? Så
det är i kraft nu alltså, precis. Mm. Och wastegate-röret, undantaget för wastegate-röret, är ju alltså inte från den aktuella banans ljudkrav, utan det är ju från att ha 2 ljuddämpare, den undantagen, bara så att det är tydligt.
Men ett tips så kan ju vara att ta med en tredje ljuddämpare ifall ni nu skulle ha en bil som ligger precis på gränsen, så det går att,
ja,
så att ni inte blir stående i depån och inte får tävla på grund av att den här banan måste ha ett lägre decibelkrav än vad man kanske är van.
Precis. Mm.
Sen kan man väl, sen borde man ju kunna säga så här också, med tanke på banans utseende, tekniska kunskaper, tajthet, så tror jag inte man behöver ha 1000 hästar.
Nej, och sen vet vi det att ljudet och effekten hör ju inte ihop, eller det är ju bara att du måste ha ett avgassystem, ja, som är avstämt för din motor.
Men, ja,
men sen så kommer vi ihåg att vi har ju ett gäng förare bortifrån västkusten. Vi har ju Pontus Hartman bland annat, och vad heter det, Tobias Olofsson är ju där från området, och Mårten Stångberg, och vi har ett gäng till som gärna vill ha en bana som det är nära att åka till. Så kom inte dit med en odämpad bil och förstör för de här grabbarna att få möjlighet att träna närmare hemmet. Det är väl min uppmaning, ja, till er.
En sak jag skulle vilja ha svar på från er som lyssnar, det är: vad är det som gör att däcken skriker? Är det att de är kalla eller är de för varma?
En RPM, alltså varv per minut på bakdäcken. Ah, för ju lägre hastighet du har, desto mer skrikljud blir det.
Precis, så att där är det ju sällan ett problem med pro- och semi-pro-bilar, utan där är ju de här bilarna med lägre effekt som inte får upp den där
hjulhastigheten. Ja, för däcken låter ju inte.
Nej, jag tror det sitter mycket i hjulhastighet, alltså hastigheten där däcket och asfalten möts.
Men det märker man när man är på frikörningar, ja, och när man har ett, ja, hörselskydd som de jag kör med i någon så här formanpassade historier, och de är gjorda för en viss decibel range och vissa frekvenser så att säga, och de ska plocka bort vapen och motorljud, och vilken tur att det ligger ungefär samma. Men när man är på frikörningar, det däcktjutet, det går bara rätt igenom, så man är helt lomhörd.
Och då, vapen och motorljud, vill du inte höra flyktbilen eller vad då, när du var det?
Nej, bara lagom.
Vad har du gjort dina grejer?
Bara lagom. Jag vill bara höra en lagom, jag vill inte höra vrålet från
militärligan
från Pinton när jag åker därifrån.
Nej, men kontentan, ni som lyssnar och ni som kör, ljudnivån, ha hellre för lågt än för högt.
Precis, det är alltid viktigt. Vi vet hur mycket problem det här har ställt till med för GTR Motorpark till exempel. Det är en av grejerna som gör att det inte körs drifting idag på GTR, att det har varit ett sånt otroligt liv om det här med ljudnivåerna hela tiden.
Men det känns ju lite som att de här som tycker att motorsport är fult, de har hittat en svag punkt nu som de kan anfalla. När de inte kan anfalla att vi kör och förbrukar skiten i naturen, eftersom alla kör på renare miljöbränsle i sina bilar än vad de här träkramarna gör i sina, så har de hittat en ny anfallsvinkel, och nu är det bara ljud de jagar.
Mm.
Ljudet och röken.
Ja, fast röken är väl bara vattenånga.
Det är klart det är lite gummipartiklar också, men det går ju att sopa ihop.
Så, ja. Ja, men det är samma sak med, nu vet jag inte om det är någon som kommer ihåg den, men motorbanan utanför Sala, även kallad för Salabanan, körde ju drifting förut. X antal år sedan. Men där var det också att det var så en himla skrik om just ljud.
Mm.
Men det kommer jag ihåg på 1700-talet när jag var ung så körde vi folkrace. Och då körde vi på ett område i Sundsvall som heter LV5 som är en nedlagd flygvapen eller luftvärnsanläggning. Och då körde vi upp vid deras skjutbana och det är ju, vad kan det vara, från centrala Sundsvall eller från villaområdet nedanför är det bara några hundratal meter.
Vad fan, jag har en skidstadion ja. På andra sidan här. Och när de har, vad heter det, tävlingar på vintern, jag kan vakna på morgon av att deras riktade sån här tratthögtalare som är riktad rakt emot mitt hus, det är några hundra meter, men jag ska säga att jag vaknar ju av det på morgon. Men vad fan, hur många dagar om år är det frågan om liksom?
Ska jag öppna vädringsfönstret för på typ 100 meter från där jag bor så ligger det 1, 2, 3, 4 fotbollsplaner, en baseballarena. Det ligger någon jaktskyttegrej för bågskytte. De har de fläskigaste lampor på någon jävla torn till fotbollsplanen som du går uppbringa på den här planeten. Ett av dem lyser rakt in i mitt sovrum. Så, och de släcker inte den här förrän vi 11-12 snåret på kvällarna.
Ja, då är det ju en annan sak, för då är det ju jämt.
Ja, men just det här med
ljud och tävlingar och grejer, tänker jag, då brukar jag liksom att ja, men okej, det är ju ingenting att göra åt saken, för att det är hur många dagar om året är det liksom.
Jag hör ju hellre någon fotbollskids och någon domare som då vrålar i någon mikrofon där borta på fotbollsplanen. Och jag gillar definitivt inte fotboll. Jag kan inte förstå hela vitsen överhuvudtaget med det. Men låt dem hålla på med det. Annars gör ju kidsen något annat.
Ja, vad säger vi? Ska vi vara nöjd med Lidköping och
nu lät
vi
som vår inringande farbror.
Ja, ungefär. Summa summarum så verkar det lovande och vi ser fram emot tävlingen i alla fall.
I alla fall, vi hoppar över Ankdammen till USA och Formula Drift. English Town, New Jersey var det i helgen.
Precis, det var väl ett...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ett av de första ställena de körde på, om det inte var allra första stället till och med, tror jag, som de körde Formula Drift. Blev ju en ganska spännande tävling med väldigt varierande väder. Mycket blött, men lite upptorkande och sådär. Så mot slutet där så var det ju faktiskt lite däckrök och ja, lite mera attack i körningen. Men det här att det var lite blött från början gjorde ju att det var lite såna här oväntade grejer i topp 32-an. Och sen, det var ju någonting konstigt här. Det hängde jag faktiskt inte riktigt med på. Vi har ju pratat om det här med deras kval förut. Och då var det ju...
Jag blir inte klok på det.
Nej, då pratade vi ju om att det var 24 och neråt skulle få köra en andra gång om de sista platserna, så att säga. Men den här gången så var de ju tre förare som körde om platserna 31 och 32. Bara. Det var bara de som fick. Och det var ju Chris Forsberg, Justin Pavlak. Det var de som tog sig in i stegen. Och kommer jag inte ihåg vem den sista var som inte tog sig med. Var det...
Forsberg
hade en incomplete i första.
Och då måste han titta på ett litet kryphål så han kan få med och tävla där sen. För det kan inte vara så att han inte får stå utanför, för då skulle hela FD falla liksom.
Nej, men så att det var ju något konstigt med det där som jag inte förstod. I alla fall så blev det ju några. Så att till och med Federico Schirriffo gick ju faktiskt vidare från topp 32. Han som kör Ferrari.
Coolt, han med den snygga overallen.
Ja, precis.
Jag tycker den är skitryckad.
Som ser ut som en kostym. Jag vet inte, jag har aldrig sett att han har gått vidare från topp 32. Jag skulle låta det vara osagt om han har gjort det, men jag har aldrig sett det.
Han har väl bara varit drabbad av en kuslig massa motorproblem eller andra typer av tekniska bekymmer. Så fort jag har sett han så har han stått och haft åkt flagg, skämsplanka bort nästan.
Men det är ju lite som med racingen, när det blir regn och, så, och upptorkande och sådär, så blir det lite andra förutsättningar, och då är det lite andra som kliver upp än vad det är normalt sett. En som fortsätter att göra bra ifrån sig är Simon Olsen. Jag är riktigt imponerad av Simon faktiskt. Som ju dels kvalade 24, vilket jag tycker är riktigt bra. Och vi får faktiskt komma ihåg att det här är ju hans tredje deltävling i Formula Drift överhuvudtaget. Så att, att kvala 24 tycker jag är riktigt bra. För det är inga duvungar han tampas med. Och så sen då, så slog han ju dessutom då ut Ken Gushi i 32an. Och Gushi hade ju något...
Duvunge där då?
Ja, precis. Han är väl en av de original gangsters som har varit med hela tiden. Från början.
Ja, Gushi puttar man inte undan.
Nej, nu hade han ju något problem med bilen. Någonting med gas på draget tror jag det var. Gushi. Men det spelar ingen roll. Simon körde sina runder bra ändå. Och ska absolut inte skämmas att han fick den där vinsten. Så att det är riktigt, riktigt kul att se faktiskt Simon Olsen göra bra ifrån sig där borta.
Jag såg inte hela tävlingen, jag såg stora bitar av kvalet. Och där såg man att en del förare har fruktansvärda problem när det börjar bli blött. Och heter han Mike Hall, heter han det, han som kör Cadillacen?
Ja, inte Mike, men Hall heter han.
Hall, ja, någonting. Han såg ut som han aldrig hela sitt liv har kört på halt underlag. Alltså det var, ärligt talat, jag har nog fan haft en chans där. För så pass mycket man sladdar runt på snösvängar i Norrland. Men det där såg ju bara pinsamt ut.
Ja, och en sån som Simon har ju inga problem med det.
Nej, nej, det jag tänkte säga. Man såg ju, och speciellt ju mindre bilarna var, desto smidigare tog de sig runt där. Och till och med så att Turek, som brukar väl vara mer av banan än på banan, gjorde ju ganska bra ifrån sig i kvalet, vad jag såg i alla fall. Tyvärr så hade jag inte, jag hade förhinder, så jag kunde inte se tävlingen överhuvudtaget.
Jag såg bara lite grann dagen efter, jag tittade på lite valda delar av den. Så att... Det gick ju faktiskt riktigt bra för vår andra nordbor och Fredrik Åsbö. Han vart ju trea innan det var färdigt. Vilket ju är positivt. Vi ska komma lite grann till tabellen sen. Och finalen då gick mellan Matt Field och Chris Forsberg. Där Matt Field tog hem den. Chris Forsberg fick problem. Han hade typ generatorproblem flera gånger under helgen. Så att han fick ta sin 5-minutare under finalen. Och åka in och byta batteri. De satte in ett fräscht batteri. Därför att... det fanns inte spänning nog i batteriet till eltrotten. Så han fick ta sin femma där. Men när han kom ut då och ställde sig på startlinjen. Då, för det klarar de ju galant att byta batteri på 5 minuter. Jag tror han hade 3,5 minuter godo eller någonting. Så la ju bilen av i alla fall. Så att det blev ju ingen körning, utan det blev ju Matt Field som fick ett ärvarv liksom. Men... bra resultat.
Men det låter som att gasen slutade fungera helt.
Ja, någonting sånt. Jag vet inte riktigt. Bra resultat för Forsberg och Field. Och som sagt, fortsätter att gå bra. Det var ett tag sedan han vann. Jag tror det var 2016 han vann senast faktiskt. Med Field. Och med det då, så skuttade han upp i tabellen. Och gick förbi Odi Bakshis i tabellen. Så att nu är etta Matt Field, tvåa Odi Bakshis och trea Fredrik Åsbö. Och Fredrik är då 223 poäng, Bakshis 232 och Field 258. Så att han är ju inte avhängd på något sätt än, Fredrik.
Nej, jag menar om man säger topp fyra. Både Matt Field, Bakshis, Åsbö och Denofa ligger ju faktiskt i en klunga nu.
Ja, precis. Denofa 219 också.
Fjolårets vinnare ligger ju nere på 9 nu. Liksom han har väl ganska tungt att plockas upp. Han måste ju kamma hem rätt mycket för att komma upp i täten.
Så är det. Och den som är orsak till det ligger precis före Justin Pavlak. Därför att det var ju så att Pavlak fick möta Von Gitten Jr. i topp 32. Han slog ut honom direkt där. Så att han fick ju väldigt lite poäng med sig från den här tävlingen. Forsberg tog ett litet skutt uppåt då, som tog 91 poäng i den här tävlingen inklusive kvalpoängen. Så.
Ja, det innebär att nästa tävling då 9-10 juli i Lake Erie Speedway, Pennsylvania, är ganska viktig för att inte tappa för mycket nu.
Den börjar bli viktig för många. En som är lite rolig att se tycker jag, Dean Kearney på femte plats, som ju inte har imponerat på mig tidigare år här, men den här gången har han, eller det här, den här säsongen har han varit väldigt jämn. Han har tagit 67 poäng i alla tre tävlingarna och varit väldigt jämn och sådär. Så det är kul att se. Men det är absolut viktigt. Jag är fortfarande håller en extra tumme för att Fredrik Åsberg ska kunna få ta ett andra mästerskap och att han hänger med upp i toppen där och ha. Han hade stolpe ut flera gånger. Det måste fan bli stolpe in någon gång också.
Ja, i alla fall då. Formula drift. Intressant. Det börjar dra ihop sig lite hårdare. Vi börjar väl faktiskt kunna se att vilka som kommer att hålla sig här uppe.
Hur många deltävlingar är det kvar totalt?
De har kört tre, va?
Det är fem kvar, de kör åtta stycken.
Ja, just det.
Erie, Pennsylvania, Monroe, Washington, St. Louis, Long Beach och Irwindale.
Vill inte ni ha åtta, nio deltävlingar i SM också?
Jo, men jag vill inte vara däcksponsor åt någon förare.
Nej, jag vill åka och titta på 9-10 SM-tävlingar. Jag vill inte.
Ja, gärna
vill,
det.
Å andra sidan, det blir dyrt det också. Men det är fortfarande, oavsett hur mycket pengar vi blåser på det vi håller på med, så är vi inte i sin närhet av någon kille som knappt kvalas däckkonto. Det är helt bizarrt.
Mm. Jag skulle inte vilja kalkylera vad de bränner.
Men det skulle vara roligt att göra en liten tally och gå runt och fråga förarna, hej, vad kostar en tävling? Vad kostar den här dig och vad kostar den dig? Om det är någon större skillnad på mellan teamen, vad det kostar att åka på en tävling. Men det är klart, om man räknar bort resan då, för den är ju väldigt varierande beroende på vart du bor.
Jag har hört någonstans att norr om 350 så ligger du inte helt fel.
Per tävling?
Nej. Utan det är de fyra deltävlingarna. Du lär ju nästan ligga på, sig ja, en bit över 50 i alla fall. Och sen då går du sönder, ja, då rinner det iväg.
Vad i helvete håller Carl på med? Alltså, ni missar ju någonting. Jag vet inte. Han är helt rubbad. Vi kör Google Hangouts när vi, eller vad heter det, Google Meet när vi gör det här. Christer mutade sin mic, försvann ur bild och sen kommer det tillbaka en liten sån leksaksdinosaurie som går förbi.
Ja, men välkomna till dinosauriepodden.
Man känner sig som en dinosaurie.
Ja, jo. Ja,
men vad fan, det ringde ju på dörren och de här slöfockarna jag bor med gick ju inte att öppna, så jag var ju tvungen. Livet.
Ja, det var säkert någon till dem också.
Ja, det var det faktiskt. Ja. Du förutsatte att det inte var någon som ville hälsa på mig.
Ja,
tack Henrik, du är en sann vän.
Ja,
jag bara utgår från mig själv, för det plingar aldrig på min dörr.
Nej. Det är väl skönt. Jag hatar generellt folk som jag brukar säga. Jag hade en arbetskollega på ett ställe. Han var så jävla skön. Du vet vem det är om du skulle mot eller förmoda lyssna på det. Han såg alltid så bitter ut när han var tvungen att träffa en kund. Och så kom han alltid tillbaka. Så, gud vad jag hatar folk. Så gick han ut och skruvade. Han är så skön.
Ja, det kan jag faktiskt säga. Att det är ju som det är att träffa kunder i jobbet. Så här. Och vi fick många, många mejl som... De flesta av er vet ju att min Maria är bortgången numera, så att jag pratar inte skit om någon levande person. Men hon, vad heter det, fick ofta beröm för att hon var så otroligt trevlig när folk ringde och de mejlade, och speciellt när de ringde och fick prata med henne och de mejlade och skrev, och jag pratade med en sån trevlig tjej. Och de skulle bara veta vad hon sa precis när hon la på luren. Det var, då hade de ändrat uppfattning, om jag säger så.
Från det då till lite drifting. Vi har haft frikörningar på Sturup.
Det har vi haft. Och vi hade vår motorsportmagasinet och hade fotografen Oskar Malmlund på plats. Och vi gjorde lite uppföljande intervju efter det där också. Som man kan läsa och se bilderna på motorsportmagasinet.se. Oaktree Outlaws var där till exempel. Viktor Bogdan och Alex Perk. De visade... upp lite nya liveries, och jag tror att de flesta som lyssnar på Driftpodden känner till Oaktree, men här är det ju mycket stilen som räknas, hur det ser ut och hur det ska vara, rätta känslan och feelingen i grejerna. Mycket snyggt.
Det var ett tag sedan man såg dem nu faktiskt.
Ja, jag tror nog jag har sett skymten av dem nästan varje år förutom förra året, men sen jag vet inte riktigt om Alexander Kvist har hört ihop med dem där på något vis, eller om man bara har...
Men det känns lite som han har samma stuk. Lite.
Ja, det är lite samma stuk. Jag tänkte, för att Alex Perk kan avsluta under dagen med att göra En liten brasa piggar ju alltid upp, som våran poddkollega i Forsa-podden brukar säga. Och det vart en liten brasa här också. Det brukar ju Kvist också hålla på med. Han hade ju tradition ett tag att elda S13 varje gatebil i september.
Ja, just det.
Flera år i rad.
Låter som en sjukt dyr hobby.
Ja, det gör det. inte S13, S14. Vad är det? Den som Jocke har nu. Men
ja, precis.
Viktor Bogdan, han har ju bytt bil dessutom då. En S14 som han köpte i höstas med en SR20. Och Alex, han kör en S13. Inte gjort så mycket med den i vinter, men han har bytt till Valino på däcksidan då.
Valino Tires Sweden.
Precis.
Det är första gången jag har hört talas om den.
Ja, faktiskt. Det var en annan också, Isak Keinemo, tror jag man säger det där, som körde en röd E46 som är en M54 B30, ganska original. Men med 265-35-18, också Valino Greva hette de. Och det här Valino Tires Sweden då, det är faktiskt ett märke som tired.se, eller ja, jag vet inte hur man säger det där riktigt, men
ska vi säga det på svenska?
Tyred.se.
Det är ju ett familjeföretag det där, som där Christian Karlsson är ju ett namn som vi känner igen, som ju tävlade i RM 2017. Han hade en ruskigt fin mörkblå BMW E30. 2017 där så körde han i team med Daniel Ahlstedt faktiskt. Så det är Christian som är chef för tired.se nu och har alltså återförsäljeriet då för de här Valino-däcken. Så det ska bli kul att se om det där är ett märke som kan slå sig in på den svenska marknaden lite grann. Jag vet inte om det är helt nytt faktiskt. Det känner jag inte till. Men däremot så blev det en slump att det var flera stycken som började prata om det nu. Så att man kan väl tänka sig att Christian bland annat ligger bakom att man är lite mer offensiv och försöker kanske mer att få ut de här däcken. Och att förarna har fått någon bra pris på dem och att det är därför de pratar om dem. Så att vi får se.
Ja, men med tanke på att snacket kommer nu, det måste ju betyda att antingen så har de inte haft förut och kommit med någon ny form av R-däck då, som passar bra för driftning och så vidare.
Mm. Ja, det där ska vi undersöka lite mer och se vad vi kan hitta. Jag tycker det är intressant när det kommer lite utmanare. Vi har ju några stora drakar på den där sidan när det gäller att leverera däck och fälgar här i Sverige. Det har ju kommit lite utmanare på senare år och vi vet ju att LMR sålde ju av en del av sitt sortiment i det där segmentet och som drivs av andra nu framåt och sådär. Så att det är lite kul. Paul Boye från Clueless Garage var där och körde lite. Nissan S13.
Det var rätt mycket folk som har rotat sig i driftingen kan man säga.
Bur, nya bussningar och droppspindlar, bra att ta hand om lite grann. CA18 DET med turbo och intercooler. Stoffe Jarbo har ju gjort någonting som man inte hört talas om så jätteofta. Han har ju en BMW E30, det är ju inget unikt. Men han har ju stoppat en SR20 DET från en Nissan i sin gamla E30. Däremot har man ju sett en del Nissan S13 och S14 med BMW 6 i. Åt det hållet, ja,
det brukar väl vara mer vanligt att gå den vägen.
Ja, istället för en SR20. SR20 har ju, om man ska vara lite diplomatisk, ett sådär bra rykte. Kan man säga.
Men klart, kan man köra Saab-spis i en Supra så kan man göra vad som helst.
Jo. SR20, som jag har fattat det, nu är jag ute på natten igen, men att håller man sig under en viss effekt så går de ganska bra, men kliver du upp, om du ska upp på de här typ uppåt 600-700 och sådär, det pallar de inte. Men håller du det på en rimlig nivå så då kan de faktiskt gå ganska bra.
Ja, men du har väl motorn. Motorn är ju bra i sig, ja. Det är när du börjar trycka över viss gräns, ja.
Mm.
Då viker vissa material.
Precis. Oskar Bengtsson, en annan som var där. Vit Volvo 740 med T5a i. Och fått lite nya grejer i vinter också. Nytt motorblock, han hade kört och spräckt det gamla. Det är dåligt, typiskt dåligt. Ny turbo och lite grejer. Och det här är en kille som håller på att bygga lite grejer i glasfiber själv också. Så att han har byggt om bakänden på den här Volvon med skärmar och grejer i glasfiber och framskärmar och sidokjolar och grejer då. Och där har han faktiskt också försett FE Media Felix Eriksson med såga i Felix senaste video här, fast han har moddat dem lite grann då, så att han har de där glasfiberskärmarna på sin 745 med BMW V8 i, som ju faktiskt också var med och körde här på Sturup. Sen var det lite andra kändisar också. Mikkel Overgaard, som har kört Drift Masters och Norwegian Drift Championship från Danmark. Och så hade vi STC-förare som Erik Adikis och Mattias Bengtsson var otroligt nöjd. Han hade aldrig kört en bil som var så lättkörd och så harmonisk som hans bil var nu. Så han verkar ha hittat rätt i sina inställningar och grejer. Hoppas att Mattias kan få lite framgångar i STC framöver, för att det har ju, han vart ju han var RM-mästare 2017. Och efter det så har det inte funkat riktigt 100% bra för Mattias. Tyvärr, en jätteduktig förare. Men hoppas nu då, om bilen är tipptopp, att han kan komma tillbaka lite grann till framgångarna igen.
Han är väl också en sån där som, precis som Mattias Johansson, gärna liksom hålla stumt och köra hårt med grejerna. Men Team Pony Drift var också där, va?
Jajamän.
Nu har ju i och för sig inte gatebil varit då, så det är väl kanske därför man inte har sett dem.
Precis, och de kör ju inte lika mycket som de har gjort heller. Rasmus Möller är ju den som driver Pony Drift. Han köpte ju det av Michelle Race och driver ju det, och det här ECU Master Sweden tror jag det heter, va? Och far ju och mappa bilar och bygger sådana där system och mappa bilar och grejer. Han är ju mycket nere i arabvärlden och mappa bilar och grejer åt dem och sådär, och kör ju även och gör sådana grejer på distans nu faktiskt.
Men alltså, Rasmus Möller i Sverige, fullt med jobb nere i, är det Abu Dhabi?
Ja, någon av Arabemiraten i alla fall.
Hur kommer man till den kopplingen?
Ja, det är liksom jag vet inte.
Det är liksom inte nästa kommun, utan det är liksom...
Nej, han har ju varit där nere och jobbat ett antal år, så jag vet faktiskt inte riktigt hur det började, men Rasmus är en grabb vi borde ta ett snack med någon gång i ett avsnitt faktiskt. Så får vi höra lite mer,
helt klart,
bland annat om den biten.
Och han har också säkert mycket att prata om. Han har ju kört själv också.
Ja, mycket av, verkligen. Och nu då presenterade de ju sina bilar då med Rasmus Nissan S14 med en gulaktig livery och Michelle Race Nissan S14 med en blåaktig livery. Det är ju samma mönster då på dem, men att de har lite olika färgfält som går i olika färger, så att man ser att de hör ihop, men man ser ändå skillnad på dem. Mm. Och dessutom så hör ju de Mohammed Ali till teamet som ska köra en E36a. Men den är inte riktigt klar än, så att han kommer att ha premiär för sin bil lite senare i sommar här då. Och de är ju ambassadörer för Wisefab och sådär, så att de har ju kletat på de här senaste prylarna på sina bilar då, Rasmus och Michelle, så att de vet vad de säljer för någonting. Det tycker jag är bra. Om det är någon som ringer och frågar, så ska de veta varför ska jag uppgradera till det senaste Wisefab-kittet, och då ska de ha erfarenhet av det och veta vad de pratar om.
Och samtidigt också, kör man själv med ett, så vet man ju också mycket vad du kan göra med prylarna.
Mm, precis. Så att det är väldigt positivt.
Men det gick inte så bra för...
Nej, Rasmus hade lite svårt borta. Han hade, hade lite luft i bromssystemet och sådär som gjorde att det var lite svårkört. Och sen körde han av en drivaxel och rensade växellådan när han gjorde en klatschkick på fyrans växel. Så att det varit lite skruvning där. Men Michel hade väl kört på.
Han körde inte min Volvo, man tror. För gör man en klatschkick på fyran som är min Volvo, då händer ingenting.
Då har du ett hål i torpedväggen. Dina motorfästen lär ju ungefär lika god som dina gnäckståg till krängsämmarna är det.
Ja, nej. Den är intressant, den bilen faktiskt, måste jag säga. Det är nog dags att pensionera.
Du kommer ju till Sundsvall tillbaka.
Jag kommer att komma till Hultan också.
Den kanske kommer till Hultan. Du nämnde aldrig någonting om att den skulle ta sig ifrån Hultan. Det låter det där.
I så fall så löser vi det, för jag har planer på att köpa en biltrailer i södra Sverige. Så att i så fall kan vi ta din Volvo 850 på den där tomma biltrailern när jag ska hem från Hultan.
En helt underbar nyhet nådde oss här i veckan. Den har ni säkert läst om nu när den här podden släpps. Men Drift Bash öppnar för publik igen. Nästa Drift Bash så kan man alltså köpa biljetter för att komma dit. Men det är fortfarande håll avstånd och stanna hemma om du känner dig sjuk. Så att det är ju enligt gällande restriktioner som kan ju ha förändrats åt både det bättre men även det sämre hållet. Det vet vi inte.
Fast nu hoppas vi väl att det inte blir några försämringar. Och sen dessutom har vi ju ingen regering heller längre. Så att, och jag vet inte vem som skulle bestämma om att det ska bli något.
Och vill ni vara säkra på att verkligen kunna komma dit? Ja, men gå in då på SVR Motorsport på Facebook. Klicka på länken och köp biljett.
Precis.
För det finns förköp då. Connor Shanahan däremot.
Precis. Han håller på att bygga en GT86, avslöjade han häromdagen i The Shanahans på YouTube. Bror, alltså. Ja, han det var ju som vi hade lite teorier om att han trivdes inte i sin S15. Så att de hade tagit beslut om att sälja iväg den där och bygga en GT86 istället, likadan som Jax. Och nu säger de ju att den här bilen blir ju lite bättre då än vad Jax blir, för att de lär sig ju hela tiden. Och Jax verkar ju mer eller mindre jobba heltid med och hålla på med såna där grejer nu.
Mm.
Och
mm.
plus att han kör i RDS då naturligtvis. Så att den verkar bli riktigt lysande. Och kul för Marcus Siverstedt var ju att jag vet inte hur många gånger de nämnde 59 North Wheels i den där, i den där videon faktiskt. Nya fälgar på den där. Och Jack var avundsjuk och gick och sura och sparkade i gruset där i garaget. För han ville också ha nya fälgar på sin bil. Men han hade de gamla. Så att nej, det såg ut att bli ett fint bygge faktiskt. Och hoppas att Connor kommer tillbaka han också till det han hade när han körde S13, när han vann i, nu ska vi inte dra för stora växlar av att han vann den där tävlingen i Plots i Polen första gången de körde där. Det var lite det här med humlan som inte kan flyga, han vet bara inte om det. Men alltså killen är ju duktig att köra bil, så att vi hoppas att han hitta tillbaka och att han får en bra start med den nya bilen. För det fick han ju inte med S15.
Nej, det var ju bara krångel. Han behöver ha en bil som funkar.
Ja, liksom. Precis. Och den var ju inte klar förrän vi var i Grainbach, Österrike då 2019. Och de höll ju på att plana toppen där i depån och de höll ju på med allt möjligt i. Så att det funkade ju
inte. Det var ju dygnet runt.
Ja, det var dygnet runt.
När man tittar på.
Och Jack bara körde och körde. Vart kvar lätta. Mm. Och nu blir det ju premiär igen då i Grainbach för även det här nya bygget. För att, eftersom Norge blev inställt i DMEC då.
Ja, precis.
Och då sa ju Connor i den här videon att we're going for a full European season. Och då är det ju lite svårt att veta. Jag uppfattar det som att han menar både Jack och sig själv. Och det är det jag tror att han. Men det är lite svårt att veta, för ofta så säger de ju we även om de menar sig själv som förare, för de pratar ju ofta om we som i hela teamet liksom. Så att
tredje persons.
Så att men som du la märke till i förra avsnittet, Henke, så kör ju Jack en Supra i RDS. Mm. Så hans GT86 stod ju också där hemma i skjulet hemma på gården, så att han kommer väl åka GT86 han också då i DMEC. Är väl tanken, kan jag tänka mig.
Mm.
Så nå en bil.
Det är ganska intressant det om man tar då till exempel James Dean som bor typ bredvid. Mm. Och så tjänar hans. De verkar liksom inte ha de här jättefina, jättestora garagen.
Nej, de säger ju shed själv också. Att ute i skjulet liksom. Och det är ju ingen, det är ju kallt där på vintern. Det är ju ingen isolering överhuvudtaget. Man ser ju ut mellan tak och vad heter det, vägg liksom uppe där i takfoten. Ser man ju ut ibland. Så det är ju ganska...
Ja. Jag kommer ihåg videon när James Dean höll på med sin viktminskning på bilen.
Mm.
Och när han vägde varje däck. Alltså det var ju ett litet skjul. Det stod någon bil på någon lyft någonstans. Mm. Och det...
ja, han lyfte ju upp för att han ska få in bilarna. Så han packade dem ju på varann. Liksom. Så att, det är lite skillnad. Jag har tittat väldigt mycket på Formel 1 nu. Jag börjar ha följt en Formel 1-fotograf på YouTube. Kim Illman. Och det är väldigt mycket behind the scenes från Formel 1-världen och sådär. Och det är en otrolig skillnad på världsstjärnor i olika motorsporter. Man ser de här
lite lätt då.
Racingförarna så uppvaktade som de är liksom, och de till och med drar på dem skorna och så här. Och så har vi en sån som James Dean då, som har vunnit det mesta han har gett sig in på. Han bygger sina egna bilar, han kör bussen själv när han åker till europeiska tävlingar. Det är ju han och den här Michael. Och så är ju Beck Evans då, flickvännen är ju med lite grann också. Men annars är det ju, de är ju i princip två man.
När jag gick ner runt i Ferropolis och så kommer man till campet där irländarna var då. James Dean och Shanahans. Då ser man liksom två stycken sprintrar.
Mm.
Och ett liksom så här depåtält.
Ja. Nu har väl Shanahans uppgraderat sig lite grann, tror jag. Nu har ju de någon slags husbuss som de har med sig. Så att de har ju satsat lite grann nu. Men det är stor skillnad som sagt.
När vi pratar om nybyggen, och jag sågar ju Hotundis pickis de åkte runt i förut. För jag tycker fortfarande det är det fulaste jag sett i hela mitt liv. Men jag var ju lite tveksam till deras M4-byggen med att dra upp avgassystemen genom bakrutorna. Men nu tänker jag krypa till korset och erkänna att det där var fan ballt. Jag såg något litet tubklipp för ett tag sedan.
Ja, de var läckra.
När de hade byggt klart sina bilar och skjutsade runt BMW M-divisionens nya CEO där. Om jag inte helt ute och cykla så har han haft en racingkarriär tidigare. Men jag törs inte svara på det, för jag tyckte jag kände igen namnet från banan långt innan jag kände igen att han var någon chefsposition på BMW. Men jävlar vad snygg deras bilar varit. Och vilken kort tid de har byggt. De fick ju två kärror från BMW, två M4-er. Och det var ju typ, kändes som det var igår. De började bygga dem ungefär. Och nu står det två sjuka monster som är bland det snyggaste jag någonsin sett där.
Det där är ju också en grej man kan påverka lite grann. Genom att börja bygga och så släpper man inte första videon förrän långt senare. Så får de ju verka som
men när de säger i intervjun kort. Också att de har inte hållit på något kopiöst längre. Vi pratar inte ett år. Det är väl några månader de håller på.
Men det är intressant för att vi behöver inte nämna någon namn. Men en för oss välbekant förare var väldigt, väldigt kritisk till många av de där lösningarna. Och jag tror till och med han använde fula ord och sa att han tyckte att det där var det var ingen vidare nivå på många delar i det där bygget. Jag är inte kar nog att avgöra det, för jag har inte hållit på med sånt här, så att jag ska inte ha någon åsikt om det. Men det är ändå intressant när en, som jag upplever det, välbalanserad människa drar på så hårt och säger att det är det var skit helt enkelt.
Men är det inte bara för att nivån på de svenska bilarna håller så sinnessjukt hög kvalitet? Alltså det finns ju inga rat som åker runt och tävlar i Sverige.
Men jag tror vi ska ta och lyssna lite mer om det där. Vi behöver inte peka ut speciellt de här bilarna direkt, utan vi kan ha dem som exempel bara därför att det har varit snack om dem nu och vi har sett en byggserie där vi har fått sett en del av hur de bygger, så att man kan, de som kan bygga bil kan utvärdera på något sätt vilken nivå det är på. Jag har faktiskt inte följt den där serien. Jag har inte tyckt
den är ganska kackigt gjord. Jag följer några sådana byggserier för man är bilnörd, men den där var ganska dåligt gjord.
Mm.
Den höll inte, den var inte tillräckligt nördig för att jag ska tycka den var intressant.
Nej, jag säger som jag har sagt förut, jag tycker att det stora med det där är ju deras samarbete med BMWs ja. M-division. Det är det som är...
Men det är kul att stora märken kliver in så här pass allvarligt i sporten. Och det är ju ett tecken på att sporten börjar bli liksom...
Ja, att de kommer tillbaka in igen.
Ja, men att den börjar bli mer och mer accepterad nu också.
Ja, precis.
Mm. Jag skulle vilja veta, för i deras pressrelease som jag läste för ett tag sedan, så då var det att det här är alltså BMWs första officiella driftspäckade BMW från M-serien då.
Mm.
De här två är de första officiella som de sätter sin stämpel på.
De har ju haft ett finger med i spelet. Ja, de har absolut. Ju helt hjälpt till väldigt
med designen och hur de ska bygga det då.
Ja.
Ja.
Men då kan man ju också tycka att om BMWs M-division då är med i det här och det är ju originalmotorn som, alltså den, de har ju utgått ifrån originalmotorn som sitter, som hör till den där bilen. Och så har de fått en gubbe i ett sånt där shed på Irland och tunar dem åt dem. För de har ju varit och bänkat de här bilarna på samma ställe där Drift Games bänkade sina hos den här gubben i det där skjulet där på Irland. Har inte BMWs M-division gubbar som borde kunna, eller kärringar för den skullen, som kan bänka deras bilar själva?
Ja, men de kanske inte har vanan att bygga driftmotorer. De har ju mest att bygga saker som ska gå på 9000 varv i 24 timmar. Nej, men alltså en helt annan värld att bygga motorer till.
Mm.
Och vi menar, man ska inte fnysa åt gubbar i skjul. Jag menar, vi har ju några gubbar i ett skjul bara nedanför där jag bor, som jag vågar stoppa ut hakan och säga, ge dem en match om ni kan.
En annan sak som jag tycker att vi ska titta på när det gäller YouTube-videos, det är ju intervjun som Automotor och Sport gjorde med Antonio Giovinazzi och Kimi Räikkönen. Den här Joakim Dyredan, som ju även är med i Forsapodden, gjorde ju en intervju där. Som vi har ju återberättat lite grann av det här i olika sammanhang, för den där intervjun blev ju så bra så att Alfa Romeo gjorde ju allt som stod i deras makt att stoppa att den skulle komma ut.
Ja, men det kan jag inte fatta.
Nej, de är alltså, och det,
vad tänkte deras PR-avdelning med? De borde ju avskeda samtliga på den, för de har ju ingen jävla aning. Du kan inte köpa den här PR:en.
Nej, det var helt fantastiskt. Ni måste se den. Gå in på Automotoren Sport svenska YouTube-kanal och kolla på den. Kimi Räikkönen är frispråkig som aldrig förr, och det står ju bland annat han sitter ju på Mantorp Park, Joakim Dyredan, när han gör den här intervjun, och då står en pappfigur av Kimi Räikkönen bakom honom, och då så säger de att ja, du är ju här liksom, så här. Åh, okej, kan jag gå då, säger Kimi, tar ju chansen liksom, så här. Ja, pappfiguren pratar ju lika mycket som du brukar göra, får han till svar. Så att det är liksom, man pratar frisyrer och grejer, och hur Kimi får tag i snus, och det är,
Jag skrattade alltid. Så jag grät när jag såg den där. Den är helt sjuk.
Ja, den var riktigt bra. Så den rekommenderas verkligen. Joakim Dyredan fick dessutom jobba väldigt hårt för att få den frisläppt. Men till slut så. Så den hade premiär i söndags, tror jag.
Funktionärer, Robban.
Jag förutsätter att alla som lyssnar på den podden
behöver vi inte påminna någon mer om.
Nej, jag tycker det känns väl ganska, jag tar ju kallt de här 15 som lyssnar på den här podden, lär jag printa ut den här jävla lappen och gått. Nej, men
det var 18 förra veckan.
Ja, men du vet ju då, det börjar ju säkert med ett 100-tal, nu är vi nere på 15. Ja, men ja, vi försöker fortfarande slå ett jätteslag för att bli funktionär. Vi stoppar ut hakan och sa att vi ska vara funktionärer vi också, men vi har ju fått en stående inbjudan nu att vara funktionär, du och jag, Kristoff. Det var ett väldigt glädjande besked de lämnade. Nu i den här covid-tiden, sa en gubbe i klubben jag pratade med, så har vi faktiskt fått så många frivilliga funktionärer, för alla ville gå och titta på motorsport, och alla har ju hittat ett loophole där att funktionärer är ingen publik. Så senast hade de behövt 30-någonting funktionärer, där var det närmare 100 personer som hade visat intresse.
Ja,
så det är jätteschysst att det är åt det hållet. Det är ju
mål. Ja, men jag tycker det är positivt ändå, därför att det är säkert ett antal av de där 100 som hittar sin grej och tänker att fast det här var ju faktiskt ganska kul. Det var ju inte bara att se på tävling, utan det var ju rätt kul också.
Men du är ju där på ett mycket bättre sätt. Du har ju bättre koll på vad som händer. Du är liksom, det är så sjukt mycket roligare. Om du tycker det är roligt att gå och titta på motorsport, så prova på någon gång att vara funktionär, så kommer du att fastna. Tar det hela till en helt ny nivå.
Och man kommer ju liksom in i alltså man kommer ju in i motorsportfamiljen.
Ja,
på ett annat sätt också.
Och vi har fått ett erbjudande faktiskt av en person som har kommit in som typ flaggvakt och gått hela vägen till att bli tävlingsledare och även andra funktioner inom förbund och sånt där, som har erbjudit sig att prata lite grann om det där i ett poddavsnitt.
Coolt.
Så det ska vi ta och det har jag inte ens berättat för er faktiskt, men
Skit.
Så att det ska vi nappa på absolut, därför att funktionärsbiten är en del av våran sport, så att det ska vi absolut fortsätta och slå slag för. Och
till och med min favorithatsport fotboll behöver jag funktionärer.
Mm.
Men står valet och kvalet mellan att bli funktionär på någon fånig fotbollsmatch eller motorsport, så räknar jag kallt med att ni vet vad ni ska välja där.
Ja, annars vet jag inte. Vi gör ett litet slag för saken.
Oh ja. Så alltså, har vi lyckats få in två pers till och bli funktionär, då har vi lyckats med något i alla fall.
Ja.
Eftersom det tydligen har gått så dåligt, så har jag och Christer redan fyllt den där kvoten på två.
Ja, ja, men exakt. Ja, det är bra.
Vi lär ju hamna i insläppet eller någonting, så när vi får hålla oss långt från banan.
Men hörni, nu har vi upptagit en ganska stor del av de här människornas midsommarafton. Hur ska vi ta och ge oss?
Ja, det är väl självförvållat om de väljer att lyssna på den här skiten på midsommarafton. Det är liksom, det tänker jag inte ta någon skuld för alls.
Jag vill bara nämna en sak. Nu förutsätter jag att ni som lyssnar på det här, ni följer oss. Men jag skulle vilja att ni nu, när ni sitter på midsommarafton, dricker eran hallonsoda, ryck tag i grannen, se åt han, gå in och följ Motorsportmagasinet på Facebook, på Instagram.
Jag trodde du menade att de skulle köra ner en hörlur i halsen på något tvångsmat.
Jag trodde att de skulle rycka nu träskor.
Ja, precis.
Alltså följ oss. Följ oss på sociala medier. Vi har vår webbsajt motorsportmagasinet.se. Vi finns på YouTube där vårt videomagasin kommer ut. Så missar ni inte när vi kommer ut våra grejer.
Nej. Vi är väldigt mångsidiga. Vi har otroligt duktiga fotografer. Vi har ett par unga killar som visar fram fötterna riktigt ordentligt där. Vi har Mattias som jobbar hårt med videomagasinet. Och vi jobbar hårt med texter och allt möjligt. Så att vi jobbar på stenhårt. Så att gå in och kika och följ oss.
Och med det så säger vi egentligen bara skål. Ha en så trevlig midsommar som ni någonsin kan. Se till att inte bli avslagna från träskorna.
Nej, men glöm inte bort att ställa ut ett par träpjöcker vid midsommarstången också.
Ja.
Sopa upp en bild på Instagram och tagga Driftpodden. Få se hur många som gör det där. Det kanske blir 14 bilder.
Ja, det vore grymt alltså. Men, ha det så bra. Så syns vi nästa gång. Hej då.
Hej då.
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund, Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021. Små grunderna är lustiga att se. What the hell is even that?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.